السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Vi påbörjade i förra lektionen hadither om hur man ska skriva brev. Och idag även kan det implementeras på hur man ska skriva meddelanden, e-mail och liknande saker. Ja. Och om jag inte är fel så stannar vi vid kapitel 523.
Dålig belysning.
Och där säger författaren, han säger bab jawab al-kitab, hur man ska svara på ett brev. Och han nämner där en athar från Ibn Abbas där han säger: jag anser att det är lika obligatoriskt att svara på as-salam i brevet, eller lika obligatoriskt att svara på ett brev som det är att svara på en salam. Yani det vill säga att det är lika obligatoriskt att svara på en salam du får i ett brev som det är att svara på en fysisk eller verbal salam. Och vi har ju gått igenom tidigare att om du specifikt får en salam av en broder så är det wajib. Som Allah har sagt i Koranen, att om ni hälsas med en hälsning, hälsa då tillbaka med en bättre eller en likadan. Så att om en person skriver till dig ett brev, assalamu alaikum, så ska du då svara. Taib. Eller ett meddelande, sms. Han skriver till dig, assalamu alaikum broder, kan du göra si och så, kan jag få si och så. Och du bara svarar ja. Det blir tillkortakommande. Utan svara då med att ge en bättre salam, eller åtminstone en likadan i ditt meddelande. Och samma sak med mail och liknande. Ja. Taib. Sen så säger författaren, hur ska man påbörja ett brev? Hur ska man påbörja ett brev? Och där berättas det att Abdullah ibn Umar skrev ett brev till Abdul Malik ibn Marwan och gav honom bay'a, en lojalitetsed. Och han skrev då till honom Bismillahirrahmanirrahim till Abdul Malik Amir al-Mu'minin från Abdullah bin Umar, salamun alayka fa inni ahmadu Allah ilayk fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu. Och jag وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَطَاعَ, och jag härmed uttalar min lydnad, att jag hör och lyder till dig i enlighet med Allahs sunna och profetens sunna alihi salatu wassalam så gott jag kan. Och denna hadith är autentisk. Så jag skrev Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma till Abdul Malik ibn Marwan och gav honom bay'a. Och det är sunna, eller wajib, att man ger bay'a till de muslimska makthavarna i det landet där man befinner sig. Och här skrev han då, började brevet med Bismillahirrahmanirrahim. Och det här talade vi om innan. Och vi nämnde att det här var sunna, att påbörja sina brev med al-basmala. Då profeten alaihi salatu wassalam, när han skrev till Hirakl, påbörjade brevet med Bismillahirrahmanirrahim. Och också Suleiman, då han skrev brevet till Bilqis, påbörjade med al-basmala. Och vi nämnde också att Allah azza wa jall i varje sura i Koranen, förutom surat al-Tawba, påbörjar med al-basmala. Och det har också nämnts i vissa hadither att varje angelägenhet som inte börjar med bismillah är en värdelös eller den är fruktlös. Så att det är bra att man påbörjar sina angelägenheter med al-basmala. Så om man ska skriva ett brev, en viktig text, så är det sunna att påbörja med al-basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Det är det första din penna ska skriva. Eller dina tangenter ska skriva. Al-basmala. Skriv ingenting för. Skriv inte datum, skriv inte stad, skriv inte namn. utan först al-basmala och sen kommer resterande information. Och så skriver han till Abdul Malik, Amir al-Mu'minin. Och det här nämnde vi också innan i förra lektionen, att profeten Ali Islam då har skrev till Herakl, skrev till Herakl Azim al-Rum. Kommer ni ihåg det? Så han började med att då, eller Afwan, han började med från Muhammed, Muhammed ibn Abdillah, Abdullah wa Rasulih, till Herakl. Och det här kommer vi komma till. Ska man nämna sig själv först eller den man skickar till först? Okej. Okay. Och egentligen i slutändan båda är tillåtna. Men det som är mest korrekt är att man börjar med den man skickar till. Den brevet är, den brevet avser i den man nämner först. Som profeten al-Islam gjorde då han skickade till Herakl. Så sa han till Herakl från Muhammed. Men här säger då Abdullah bin Umar. Han gör faktiskt, han gör ju likadant då. Det kommer komma sen att han gör tvärtom. Så han skriver då Bismillahirrahmanirrahim från eller till Abdul Malik, Amir al-Mu'minin från Abdullah bin Umar. Okej. Okay. Salamun alaikum. Det här bevisar också att det är tillåtet att ge salam i obestämd form. Vi brukar ju säga assalamu alaikum med al i början. Men det är också tillåtet att ge salam i obestämd form. Salamun alaikum. Taib. Och det här har Allah subhanahu wa ta'ala också nämnt i Koranen. Salamun ala nuhin fil alamin. Och änglarna också när de välkomnar Ahlul Jannah. Salamun alaikum bima sabartum. Så att det är tillåtet att ge salam i obestämd form. Men många ulema nämner att det bästa är att ge den i bestämd form. Wallahu alam, som al-Hafidh ibn Hajar, han säger al-lamu awla. För att det upphöjer och ger mer styrka till din salam. När den är i bestämd form. Men båda är tillåtna. Och sen så tackar han Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la ilaha illahu. Den enda sanna guden som har rätt att dyrkas. Och han, ger sen sin bay'a till Abdul Malik, hans lojalitetsed, att han ska lyda honom och lyssna på honom i enlighet med Allahs sunna och profeten Muhammed sunna alihi salatu wassalam, yani i enlighet med Koranen och sunna. Så gott jag kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte en själ från en själ mer än vad hon kan. Och här är också en annan faida. Och det är att han säger att han ska lyssna och lyda på honom i enlighet med Koranen och sunna. Och det här är också någonting som har nämnts i haditherna. Att lydnad är bara i det som är gott. Det finns ingen lydnad till skapelsen om det omfattar olydnad till skaparen. Taib. Och det är viktigt. Det finns vissa ahlul bida och ahlul fitna som går och sprider att salifion, ahlul sunna wal jama'a säger att man ska lyssna och lyda på ledarna i allt. Även om de är dåliga, även om de är kaos, även om de är kuffar och säger åt dem att göra dåliga saker. Så säger de och ljuger att ahlul sunna står bakom dem och stöttar dem i dessa saker. Och det här är bara för att skrämma iväg folk från sanningen. Allah subhanahu wa ta'ala säger Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Taib, hämta ett bevis på dessa påståenden. Vart har vi sagt detta? När har vi sagt detta? A'udhu billah. Från att säga till folk att lyssna och lyda på en människa om det innebär olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Det har vi aldrig sagt och kommer aldrig att säga. Utan lydnaden är begränsad till, yani till ledaren är begränsad till om den är i enlighet med lydnad till Allah och profeten alihi salatu wassalam. Taib. Och sen har också ulema sagt att lydnad i vardagliga saker som inte går emot Koranen och sunna. Som till exempel trafikregler. Det är ingenting som har nämnts i Koranen och sunna. Men det är inte heller någonting som har förbjudits i Koranen och sunna. Utan det är lagar och bestämmelser. För att gärna landet ska funka på bästa sätt. Och det är logiskt. Tänk om man skulle säga att det är haram att ha trafikregler. Utan alla får köra bil som de vill. Hur skulle det se ut? Redan nu har många muslimska länder tyvärr bland den högsta statistiken i trafikolyckor. Det skulle ännu mer kaos. Så dessa lagar är för människornas bästa. Och så länge de inte går emot islam så finns det inget fel med dem. Men vi talar här om de lagar som går emot islam. Det är ingen som säger att man ska följa ledaren i dem. Och den som säger så ljuger. Taib. Nästa kapitel. Bab amma ba'd. Kapitlet att säga fortsättningsvis. Amma ba'd. Ungefär på svenska. Fortsättningsvis. Eller för att fortsätta. Och här berättas det från Sofian, från Zaid ibn Aslam, som sa att min fader skickade mig till ibn Umar och jag såg honom skriva Bismillahirrahmanirrahim amma ba'd. Okej. Och han nämner också en till athar från Urwa som sa: jag såg brev från profetens brev alaihi salat wa salam, och varje gång han var färdig med en mening så skrev han amma ba'd. Nam. Amma ba'd är ett ord som är sunna att använda. Någonting som profeten alaihi salatu wassalam brukade använda i sina brev och i sitt tal och i sina khutab, sina predikningar som ni känner till i khutbat al-haja. Amma ba'd fa inna astaqa al-hadith kitabullah och så vidare. Så det är sunna. Och det använder man då för att påbörja en ny mening, för att skilja åt på vad som har sagts och vad som kommer att säga. Så att man börjar om på nytt, kan man säga, i sitt tal. Jag vet inte om det finns någon svensk motsvarighet. Abdallah, vet du någonting? För att fortsätta. Fortsättningsvis. Ha? Fortsättningsvis. Ha? Inledningsvis kanske man kan komma med också. Gärna såna här meningar för att markera att man då påbörjar med ett nytt ämne, en ny mening och liknande. Amma ba'd. Så profeten alaihissalam brukade då använda amma ba'd i sina brev och i sitt tal. Och då säger också här ulema, för att fånga åhörarens uppmärksamhet. Då man hör amma ba'd så lyssnar man till. Nästa kapitel. Kapitlet att börja sina brev med Bismillahirrahmanirrahim. Och där nämner författaren från Kharija ibn Zaid, från äldre män av Zaid ibn Thabits familj, att Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu skrev följande brev Bismillahirrahmanirrahim till Abdullah Muawiya Amir al-Mu'minin från Zaid ibn Thabit: Salamun alayka Amir al-Mu'minin wa rahmatullah, fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu amma ba'd. Och det här liknar det brevet som vi nämnde i början på föreläsningen. Det är ungefär exakt samma innehåll. Men just att han också då, Zaid ibn Thabit, också påbörjade sina brev med al-basmala. Och sen berättas det från en av salaf som sa att han frågade al-Hasan al-Basri om att läsa Bismillahirrahmanirrahim. Och då så sa han, det är det som man ska börja sina brev med. Det är det som man ska börja sina brev med. Och dessa två athar bevisar det som vi har belyst tidigare. Kapitel, vem ska man nämna först i sina brev? Där berättas det från Nafi' radiyallahu anhu som sa att Ibn Umar hade någonting som han ville ha från Muawiya. Så han ville skriva till honom, och då så sa man till Abdullahi: börja med att nämna Muawiya i brevet innan du nämner dig själv. Och de insisterade tills han skrev Bismillahirrahmanirrahim till Muawiya. Yani som att Abdullah bin Umar här ville börja med att säga från Ibn Umar till Muawiya. Men han ändrade då och skrev istället till Muawiya och sen då från Abdullah bin Umar. Och han nämner då ulema som vi sa, att det som är mest korrekt och det som är mest sunna är att man börjar med den som man avser med sitt brev. Till är det man börjar med. Till fulan, den här personen. Från, och så nämner du dig själv eller ditt företag eller organisation eller vad det kan vara för någonting. Men ulema säger att det är tillåtet att göra tvärtom om det finns ett behov. Okej, om det finns ett behov så kan man börja med tvärtom. Att börja med att nämna den andra personen. Och det berättas också här från Aun, från Anas ibn Sirin, som sa att det skrevs till Ibn Umar, Ketebtu, jag skrev till Ibn Umar, faqala uktub bismillahirrahmanirrahim amma ba'd ila fulan. Bismillahirrahmanirrahim, fortsättningsvis till den här personen. Och det berättas också från Anas ibn Sirin som sa att en man skrev ett brev framför Ibn Umar, bismillahirrahmanirrahim, till fulan. Och ni vet vad fulan betyder. Fulan på arabiska, yani, si och så. En viss person, utan att nämna personens namn, då kallar han för fulan. Och en kvinna heter? Fulana. Nah. Fulan och fulana. Och då så hade Ibn Umar här en annan åsikt, eller Anas ibn Sirin, eller afan, Ibn Umar sa nej, utan skriv bismillah huwala. Yani, du behöver inte skriva vem det är till, för brevet avses till honom. Yani, varför skriva bismillahirrahmanirrahim till fulan? Yani, brevet är ju till honom. Wallahu alam, här i alla fall, då säger här ulema i förklaringen att det finns då två sätt att börja sina brev på efter att man har skrivit al-basmala. På sahabas tid och tabi'ins tid, då de skrev till varandra. Gärna vissa börjar då med att nämna den man skriver till eller den som skickar brevet. Och som vi sa, båda är tillåtna. Men det som vi nämnde först då var att profeten a.s. började med att nämna sitt eget namn. Taib, och sen den han skickar till. Det berättas också här en liknande athar från Zaid. Samma athar som vi sa innan. Att Thabit ibn Zaid, och Zaid ibn Thabit, skrev det här brevet. Och där skrev han då till Amir al-Mu'minin från Zaid ibn Thabit. Så att i alla fall båda är tillåtna. Och han nämner också en hadith från Abi Huraira där han sa att profeten a.s. sa att en man från Bani Israel skrev ett brev till sin vän, och då så sa han från fulan till fulan. En från en viss person till den som han då skickade till. Nästa kapitel, Bab Kayfa Asbaht. Kapitlet hur, eller på svenska hur blir det, Kayfa Asbaht. Inte god morgon, men hur står det till på morgonen? På svenska blir det längre, men på arabiska Kayfa Asbaht. Jenny, hur har du påbörjat din morgon? Hur är läget denna morgon? Och på kvällen, hur säger man då? Kayfa? Amsayt. Ahsan. På morgonen Kayfa Asbaht och på kvällen Kayfa Amsayt. Och där berättas det från Mahmud ibn al-Labid radiyallahu anhu, som sa att när Sa'd blev skjuten Yawm al-Khandaq, och när han blev skadad, så bar man honom till en kvinna som hette Rufayda, och hon brukade vårda de skadade. Och profeten alayhi salatu wassalam, då han gick förbi honom, brukade säga kayfa amsayt, wa idha asbaha qala kayfa asbaht. I denna athar så nämns det då att Sa'd radiyallahu anhu blev skadad Yawm al-Khandaq. Yawm al-Khandaq, vet ni vilken dag det var?
Khandaq, det var det här de grävde, var?
Ja, svenska Khandaq är?
Vallgraven,
precis. Och det sändes ner en hel sura beträffande denna händelse. Vilken sura är det? Surat al-Ahzab, ahsan. Så Allah azza wa jalla uppenbarade Surat al-Ahzab, och där nämns några viktiga händelser från slaget av El-Khandaq. Och det var när Kuffar kom i cirka 10 000 för att då utplåna islam. De försökte attackera Medina, men subhanallah, Allah azza wa jall skyddade muslimerna. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Allah skyddade dem och Kuffar begav sig tillbaka förnedrade utan att ha uppnått någonting alls. Och efter El-Khandaq så sa profeten alayhi salatu wasalam, efter idag är det vi som attackerar dem och inte de som attackerar oss. Och så blev också fallet. Så Sa'd radiyallahu anhu blev skadad och han blev då förflyttad till en kvinna, och i vissa hadither att de vårdades i moskén. Och den här kvinnan, Rufayda, brukade då vårda as-sahaba. Och det här bevisar också på att det är tillåtet för kvinnor att vårda män. Och vice versa om det finns ett behov. Ta även denna hadith är ett klart och tydligt bevis på denna punkt. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att söka vård och att äta medicin, och att det här inte går emot ett tawakkul. Någon kanske är sjuk och säger, jag ska inte äta medicin, jag ska inte gå till sjukhuset, jag förlitar mig på Allah. Det finns folk som säger så. Lä. Utan profeten alayhi salatu wasalam har sagt, tadawa wa ibadallah, tjänare till Allah, använd medicin. Yani, försök att bota er. Så länge medicinen då är halal. Och det är en form av tawakkul. Yani, al-akhdu bil asbab. Ta medicinen och förlita dig på Allah. Och Allah gör dig frisk genom medicinen. Inte att medicinen i sig själv gör dig frisk, utan Allah gör dig frisk genom medicinen. Ja. Så profeten alayhi salam, mashallah, brukade då gå och besöka de sjuka som hade blivit skadade och fråga om hur de mår. Och det är också viktigt, mashallah, ulema nämner här som lärdomar från denna hadith, att man inte bara ger salam till sin broder, utan man också visar omtanke och frågar om hur personen har det. Hur står det till? Hur är det med familjen? Hur är läget? Det här visar på att man bryr sig om sin broder. Hur är det denna morgon? Behöver du hjälp med någonting? Och så vidare, mashallah. Så att det här är något som stärker brödraskapet. Nej. Så att det är i slutändan sunna att säga kayf asbaht wa kayf amsayt till sin broder på förmiddagen och på eftermiddagen. Och sen nämner författaren en lång hadith där det berättas om profetens bortgång alayhi salatu wassalam, och då nämns det också där att man sa till Ali radiyallahu anhu, ya abal hasan, kayfa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radiyallahu anhu, hans kunya var Abu al-Hasan. Tayyib, Abu al-Hasan. Och man sa, hur är profeten alaihi salam denna morgon? Och då så sa han att asbaha bihamdillahi barien. Yani han har vaknat upp denna morgon och yani har typ känner sig piggare från sin sjukdom eller liknande. Men i alla fall, om då frågade honom kayfa asbaha rasulullahi alayhi salatu wassalam, vilket då bevisar det som vi talar om, att det är sunna att använda denna hälsningsfras. Nästa kapitel, kapitlet att en person skriver assalamu alaikum wa rahmatullahi och skriver fulan ibn fulan i slutet på en viss månad, eller brevet skrevs när det är 10 dagar kvar från en månad. Det vill säga att man också kan avsluta sina brev på ett visst sätt. Man kan avsluta sina brev på ett visst sätt genom att till exempel nämna datum. Och här sahaba kanske inte nämnde just den 20:e av en månad, utan när det är 10 dagar kvar av en månad, vilket är samma sak. Och där berättas det i en hadith som författaren då tar upp, Att vissa av ställen hittade brev från Kharija ibn Zaid från Al-Zaids familj, och där stod det Bismillahirrahmanirrahim li Abdullah Muawiya Amir al-Mu'minin från Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Salamun alika Amir al-Mu'minin wa rahmatullah. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة. Du frågar mig om vad förfäderna och bröderna får ärva. Och sen tre punkter, yani förkortat. Och det här är också viktigt att Imam Bukhari förkortar det här brevet. Han nämner inte resterande brev, men nämner vad brevet handlar om. Det är en fråga om arvsrätt. Okej? Men han betonar också att han förkortat hadithen, vilket är tillåtet. För han vill nämna en annan faida som inte är relaterad till arvsrätt, utan vill tala då om hur man avslutar sina brev. Så han, av al-amana, så nämner han då att han har, eller visar att han har förkortat denna hadith. Fadakara risala. Så han nämnde brevet. Och så säger han i brevet på slutet, Nas'alullah al-huda wal-hifd. Vi ber Allah om vägledning och al-hif, yani att skyddas och bevaras. وَتَثَبُّتُ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ. Och vi ber Allah om att göra oss stabila och starka i alla våra angelägenheter. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّذِلْ. Och vi söker skydd oss Allah från att halka, att gå vilse. أَوْ نَجْهَلَ. Eller att bete oss idiotiskt eller okunnigt. أَوْ نُكَلَّفَ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْمٍ. Eller att vi ska ge oss in och prata om saker som vi inte har någon kunskap om. Wassalamu alayka amir al-mu'minin. Wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Och så skriver han, wa kataba wahaybun yawmul khamis. Och då skrev han, torsdagen li 12 baqina min ramadan. Då det är 12 dagar kvar från ramadan. Sena till 42 hijri. Naam. Så alla kolihal, denna hadith bevisar då att det är tillåtet att skriva datum i slutet på brevet, och att också ge salam i slutet på brevet, och att också göra dua i sina brev. Att det här är också något viktigt, och speciellt om man skriver till vänner eller till folk som har en ledande position. För det kan också vara någonting som leder till gott och en påminnelse för dem. Och också någonting som då ökar yani kärleken mellan dig och personen. Personen får då en känsla av att du bryr dig om honom eller henne. Då du skriver en dua till personen. Och väldigt fin dua här till Muawiya som då var ledare. Att vi ber Allah om vägledning, att bevaras och att stärkas i alla våra angelägenheter. Och här nämner ulema att han också här betonar vikten av att vara stark och stabil och gå den rätta vägen då man ger fetwa, då man talar om islam. För halkar man där, då halkar man på riktigt, och alla de som lyssnar på det kommer också att halka. Som Umar radiyallahu anhu sa, zallatul alim zallatul och zallatul alim zallatul alim. Den lärdes snedsteg blir hela världens snedsteg. Om en lärd person går ut och säger halal, och sen har du hundratusentals personer som följer honom, Allah musta'an. Det är väldigt farligt. Så han ber här om ett thabat. Att vara stabil, att vara stark i alla hans angelägenheter. Och söker skydd hos Allah från att halka, gå vilse och att bete sig idiotiskt. Och att ge sig in i saker som man inte har någon kunskap om. Det är också väldigt viktigt. En muslim ska inte tala om saker han inte känner till. Det är en av de stora synderna i al-islam, som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen. Då han talar om vad Allah azawajal har förbjudit, då säger Allah azawajal att ni sätter någonting vid Allahs sida som han inte uppenbarat ett bevis på, och att ni talar om Allah det som ni inte vet, yani det som ni inte har någon kunskap om. Och det är en av de värsta av synder som då nämns tillsammans med al-shirk. Allah al-musta'an. طيب هنصهر والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته هلا تيل مغفرة إذا سنة أتلقى تيل مغفرة نمانير سلام وسين Nej, precis. Utan det som har nämnts i alla hadither är att as-salam slutar vid wa barakatuh. Och även många andra av sahaba, de sa att as-salam slutar vid al-barakatuh. Och också hadithen om 10 hasanat, 20 hasanat och 30 hasanat bevisar också att as-salam slutar vid al-barakatuh. Om det skulle finnas mer så skulle profeten ha sagt till alayhi as-salam. Och det kan vara här en ijtihad från Zayd bin Thabit radiyallahu anhu. Now. Nästa kapitel, bab kayfa anta. Kapitlet att säga kayfa anta. Vi hör ju ofta kayfa haluka, eller hur? Men kan man säga kayfa anta? Det låter lite som att det fattas någonting, eller hur? Kayfa anta. Hur är du? Men det är korrekt att säga så i arabiska. Ja, det finns en mahdouf, det finns någonting underförstått. Yani kayfa haluka. Hur mår du? Kayfa anta. Och där nämner författaren från Anas ibn Malikin att han hörde Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Man hälsade på honom. En man hälsade på honom. Och han besvarade hälsningen. Och sen så frågade Umar den här mannen och han sa kayfa anta. Qala ahmadullah ilayk. Faqala Umar hadha alladhi aradtu mink. Det var det här jag ville höra från dig. Ja. Så den här mannen hälsar på Umar och Umar hälsar tillbaka och frågar sen mannen kayfa anta. Yani, hur är det med dig? Hur står det till med dig? Och Sheikh Albani nämner att den här har också nämnts sahih marfu'an. Yani att profeten a.s. också har sagt kayfa anta. Och nämns här i al-Hashia i fotnoten. Att profeten a.s. då han mötte en man brukade säga ja fulan kayfa anta. Fayaqulu bi khair ahmadillah. Na. Så nam. Det är även sunna då att säga kayfa anta. Och då så svarar mannen med ahmadullah ilaik. Jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger Umar, det var det här som jag ville höra. Och det här bevisar på att Umar radiyallahu anhu ville att han skulle svara med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala, göra dhikr av Allah azza wa jall. Och då nämner här ulema, vi kommer komma att nämna flera exempel, att alla de här hälsningarna som salaf och sahaba använde präglades av att göra dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi yani, alhamdulillah, har det bra denna morgon. Alhamdulillah, vi har al-afia. Vissa salaf, som ni kommer att höra, alhamdulillah, att vi är på tawhid, att vi inte gör kyrk och så vidare. Att mashallah, det var detta de avsåg och detta de ville höra. Och detta som var yani, vanligt på deras tungor. Att alltid minnas Allah Azza wa Jal. Nej. Nah. Nej. Nah. Kapitel. Bab kayfa yujibu idha qila lahu kayfa asbaht. Kapitlet, hur ska man svara om du frågas kayfa asbaht? Hur står det till denna morgon? Och där berättas det från Jabir ibn Abdullah som sa att det sades till profeten a.s. kayfa asbaht? Qala bi khairin min qawmin lam yashhadu janazatan wa lam ya'udu maridan. Då svarade profeten a.s. bi khair, yani vi är i ett gott tillstånd denna morgon, trots att vi är ett folk som varken bevittnat begravning eller besökt en sjuk. Varför sa han så för? Och ser här ulema att de var så måna om att gå på alla begravningar som fanns, att besöka de sjuka som var sjuka i staden, att de nästan tävlade, eller de tävlade i att göra dessa goda gärningar. Yani, våra tillstånd är gott trots att vi inte fått möjligheten att gå på en begravning och besöka en sjuk. Ja? Yani, våra tillstånd denna morgon är gott trots att vi inte har gjort dessa sunna saker. Allahu musta'an. Vad ska man då säga om folk idag när du frågar hur är du denna morgon? Om folk som inte ens bett fajr. Ja? Vi talar inte om sunna saker, vi talar inte om rekommenderade saker. Folk som inte ens bett fajr. Folk som är olydiga mot sina föräldrar och liknande saker. Allahumma sta'an. Så det är som att han här nästan känner att det fattas någonting. Vi är i gott tillstånd trots att vi inte har fått möjligheten att besöka en sjuk eller gå på en begravning. Alla har måste. Sen berättar också författaren att det, jag brukade sitta med en man från profeten Sahaba radiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wa sallam. Och när man sa till honom kayfa asbaht, så brukade han säga la nushriku billah. Hur har du, eller hur är det denna morgon? Då så sa han, vi sätter inte någonting vid Allahs sida. Och mashallah, det här är det bästa svaret. Att vi är på ett tawhid. Bättre än att säga alhamdulillah, vi har siha, hälsa, vi har al-afia, vi är skonade, vi har al-aman, al-aman och liknande saker. Att man är på tawhid är det bästa som man kan vakna på och det bästa som man kan lägga sig på. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa kapitel. Bab khayrul majalis awsa'uha. Kapitlet att de bästa av sammankomster är de största sammankomster. Och nu kommer författaren börja nämna några kapitel om sammankomster, att samlas. Och här berättas det från Abdurrahman ibn Abi Amra al-Ansari radiyallahu anhu, som sa att Abu Sa'idin närmade sig, eller han fick veta om en janaza, en begravning. Och då yani väntade han lite. Takhallaf, när han kom sent dit. Och när han kommer fram så har folk redan satt sig. Och Allahu alam varför folk sitter, men de kanske väntar på att själva graven ska grävas färdigt eller någonting sånt. Så folk har redan satt sig. Så han kommer sent och när folk ser honom komma så yani vill de dela på sig, alltså lämna plats till honom, yani ställa sig upp och låta honom ta deras plats. Och då så säger han la, nej, jag har hört Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga khairul majalis awsa'uha, de bästa av sammankomster är de största. Och sen tog han ett steg tillbaka och satte sig fi majlis, fajalasa fi majlisin wasi'in. Så han satte sig då i utkanten av denna sammankomst så att den skulle bli större. Ja. Och det här är, kommer författaren att nämna, det som är sunna. Att om man kommer till en sammankomst så ska man sätta sig där sammankomsten slutar. Man ska inte gå över folk för att sätta sig längst fram. Som vissa gör till exempel på Jum'a. Mashallah, han kommer sent. Och han vill sätta sig på samma plats som personen som kom tidigt. Och då går han över alla. Stör folk, delar på folk. Och folk sitter bekvämt. Och så kommer han, ska sätta sig i mitten. Och sen sitter folk som en sardinask istället. Ja. Wallah, det finns såna här människor, eller? Du satt bekvämt innan, så kommer personen som kommer sent och den förstör allting. Och det här är fel. Så ska man inte göra. Utan det som är sunna är att man också ska ge plats. Gärna att man, när man sitter, inte att man ställer sig upp och ger sin plats till någon annan, men man, vad kan man säga, öppnar sittningen, sammankomsten. Man gör sammankomsten större. Den behöver inte vara så här liten, den kan vara större. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, fafsahu yafsahillahu lakum, att om ni ger utrymme, plats, så kommer Allah att ge er utrymme och plats. I surat al-Mujadala, vers 11. Yani, när sammankomsten är trång, det är tajt, yani, ge då utrymme och plats till andra som kommer sent och så vidare, så att alla får plats. Och då kommer Allah att ge er plats. Och då säger här ulema, som är sa'di i detta liv och i nästa liv, Allah kommer att underlätta för er och Allah kommer att ge er plats. Det är också en väldigt fin sak i islam att al-jaza'u min jinsil amal, att det man gör får man tillbaka. Den goda gärningen du gör kommer Allah att ge till dig. Genom så som du är mot andra, är Allah mot dig fast ännu mer. Vad sa profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Att Allah kommer hjälpa tjänaren så länge tjänaren är i tjänsten av sin broder. Allah kommer underlätta. Och den som döljer en muslims fel, Allah kommer dölja hans fel i detta liv, i nästa liv. Den som underlättar för en skuldsatt muslim, Allah kommer underlätta för honom i detta liv och i nästa liv. Och så vidare. Så att alla dessa hadither tyder på att det man gör får man tillbaka, fast i mångfald. Ännu mera. Den som bygger en moské för Allah, Allah bygger ett hus för honom i Jannah. Och så vidare. Väck honom. Väck på alla två. Kolla. Du är trött. Nej. Och hadithen bevisar också att sahaba ogillade att man ställer sig upp för dem. Vet, ibland vissa kommer, de tror att de är mashallah, bättre än alla andra. Och att man ska ställa sig upp för dem och de ska ta personens plats. Det här är oislamiskt. Det är fel att göra på detta sätt. Förutom om man nämner vissa undantag, till exempel din pappa kommer eller någon. Och du lämnar din plats till honom och så vidare. Det är en annan sak, men generellt talar vi om att man ska inte ställa sig upp och ge sin plats till någon annan. För profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, som han nämnde i Sahih Hadith, förbjöd att en person ställer sig upp från en plats för att ge denna plats åt någon annan. Och Ibn Umar brukade, om någon ställde sig upp för honom, inte sätta sig på den platsen. Folk ställer sig upp i respekt. Abdullah bin Umar, sonen till den andra khalifan, kommer och han är al-alim och så vidare. De ställer sig upp, varsågod och sitt. Han sätter sig inte. För han vet att det här är inte i enlighet med sunna, utan han sätter sig någon annanstans istället. Låt folk ta den plats de redan har satt sig på. طيب. Kapitlet Bab idha qama thumma raja'a ila majlisihi. Kapitlet om den som ställer sig upp från sin plats och sen kommer tillbaka till sin plats. Där berättas det från Suleiman ibn Bilal, som sa att Suhail berättade från hans far, från Abu Huraira, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: om någon av er ställer sig upp från sin plats och sen kommer tillbaka, så är han mest berättigad till denna plats. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Ja. Att om en person har en plats och sen ställer sig upp för att göra ett ärende och kommer tillbaka, så är han mest berättigad till den här platsen. Okej? Okay. Till exempel här på föreläsningen, broder sätter sig längst fram på den här sköna stolen, mashallah, och så går han för att göra wudu. Borta kanske 5 minuter. Och då kommer en ny broder och sätter sig på hans stol. Ja, och då kommer han ut efter att han gjort wudu och ser någon sitta på hans stol. Vad gör han då? Ja, då har han all rätt i världen att gå fram och säga: det är min plats. Och personen ska bara ställa sig upp och lämna platsen till den som satt där först. Hänger ni med? Samma sak i moskén. Eller man säger till exempel, det finns de som är måna om att be i första raden. Han ber asr, han vill sitta kvar till maghrib. Be första raden, mashallah, han vill ha belöningen. Och sen är det en halvtimme kvar till maghrib. Han lägger ett koranställ eller en matta och går för att göra wudu. Och när han kommer tillbaka, så har han mest rätt till platsen. Ingen har rätt att ta den här platsen från honom. Okej? Okay? Och om någon tar platsen, så ska de flytta på sig. Så enkelt är det. Al-haqqu liman sabaq. Att den som hinner först har mest rätt. Men här finns ett fel som vissa gör. De gjorde det i Mekka och Medina och så vidare, mashallah. Där, ni vet, i Medina, varje salah i moskén, den är 1000 salah. Så det är många som vill be i första raden. Tänk dig vilken belöning det finns att be i första raden. Eller de vill be i Rauda, den platsen i profetens moské alayhi salam, som är en del av paradiset, en trädgård från paradiset. De vill be där. Så att de kampar nästan. Taib, de får kampa. Men problemet är att de kanske lägger sin matta första raden, eller de lägger koranstället eller någonting, och sen åker de hem. käka lunch, käka kvällsmat, vila lite och kommer tillbaka efter 2-3 timmar. Eller? Det är inte det som menas med haditha. Utan vad som menas är gå upp, göra ett kort ärende och komma tillbaka. Inte det här 2-3 timmar, utan moskén, den är allas igen. Då kan man inte säga att du kom dit först. Då kan man ju säga, men någon var här igår, före dig. Förstår du? Så kan man ju inte hålla på. Utan det handlar om det här att man sitter, går upp och kommer tillbaka. Inte att man åker hem och äter och sover och jag vet inte vad, går och shoppar och sen kommer tillbaka, eller? Så att man ska inte heller misstolka hadithen. Ulema har sagt att det här inte är tillåtet. Yani att paxa platser i moskén på det här sättet. Taib, det är inte tillåtet. Utan bara om personen då ställer sig upp och kommer tillbaka. Ja. Nästa kapitel. Kapitlet om att sitta vid vägen. Och där berättas det från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom till oss då vi var barn och han gav oss salam. Han hälsade på oss. Och han skickade mig i ett ärende. Och i vissa hadither skickade mig med ett brev. Och så satte han sig vid vägen och väntade. Och i vissa hadither han satte sig vid en mur, lutade sig mot en mur i skuggan, alltså vid vägen. Så han satte sig vid vägen och väntade tills jag kom tillbaka. Och då tog det tid för mig, så lång tid att hans mor Umm Sulaym sa till Anas, vad är det som fick dig att komma så här sent? Och då så säger Anas, profeten sallallahu alaihi wasallam skickade mig i ett ärende. Och då så säger hans mamma, Mahi, vad är det för ärende? Och då så säger Anas, inna hasir, det är hemligt. Och då så säger hans mamma, fahfad sir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bevara då Allahs sändebuds hemlighet, alaihi salatu wasallam. Och den här hadithen har vi också nämnt tidigare i boken. Och den bevisar det som vi sa, att det är sunna också att hälsa på barnen. Att hälsa på barn. Vi nämnde ju att det också är sunna att de yngre hälsar på de äldre, eller hur? Men i ett utlärningssyfte, för att gärna fånga barnen och gärna binda barnen till islam och till sunna, så ger man också salam till barnen för att lära dem. Som profeten gjorde, alaihi salam. Och det tyder också på hans ödmjukhet. Att han inte gick omkring och liksom tänkte att de är bara barn och varför ska man hälsa på dem och de är inte viktiga och jag är viktigare och jag är större. Och, utan mashallah, han var ödmjuk mot allt och alla. Och så skickade han då Anas radiyallahu anhu i detta ärende. Och vissa ulema säger att det var som ett familjeärende som berörde profetens fruar alaihi salatu wassalam. För att om det skulle vara generell kunskap så skulle det vara Anas skyldighet att sprida efter profetens bortgång och så vidare. Men att det här var någonting då privat. Och därför så när hans mamma säger varför tog det tid och han berättar att han gjorde någonting och då säger hon vad gjorde du? Han säger det är hemligt. Och sen, eller det är hemligt. Och då mashallah hans mamma uppfostrar honom islamiskt. Och säger om det är hemligt, håll det då hemligt. Gärna inte ens jag, din egen mamma behöver veta. Vissa mammor idag, de skulle säga, men det är lugnt, jag är din mamma. Eller hur? Det är hemligt. Spelar ingen roll om det är profeten eller någon annan. Om han säger att det är amana, det är hemligt, då ska man inte sprida det. Så mashallah, hon uppfostrar honom islamiskt. Att behålla el-amana. Nästa kapitel. Att breda ut sammankomsterna. Ett tawassur. Filmajalis, o filmajlis. Där berättas det från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, ingen person får be någon annan ställa sig upp för att ta hans plats och sen sätta sig på den platsen, utan tafassahu wa tawassa'u. Yani ge utrymme och ge plats. Gör sammankomsten större. Och denna hadith finns också i Sahih al-Bukhari. Denna hadith bevisar då det som vi sa innan, att det är fel att en person kommer in och bara vill ta någon annans plats eller tycker att han är mer berättigad till den här platsen. Förutom om det är till exempel i ditt hem och du har din soffa, din fåtölj. Det har nämnts i en hadith att man inte ska sätta sig på en persons yani ärade plats i hans hem. Du kommer in till en värd som har bjudit dig och du tar hans yani plats. Utan du får bara sitta där med hans tillåtelse. Men nu talar vi om någonting helt annat. Att be en person ställa sig upp. Säg ställ dig upp, jag ska ha den här platsen. Typ någon kommer in här och säger äldre än dig. Ställ dig upp. Nej, det är fel. Det gör vi inte. Utan personen sätter sig där det finns plats. Och vad gör vi? Vi ger utrymme och plats åt varandra. Vi säger inte heller till den som kommer sent. Det är fullt, gå härifrån. Utan vi försöker så gott vi kan tillsammans att ge plats och utrymme åt alla som kommer. Och då kommer Allah Azza wa Jal att ge plats och utrymme åt oss. Nästa kapitel. Bab yajlisu ar-rajulu haythu intaha. En person sätter sig där sammankomsten slutar. Där berättas det från Jabir från Samura som sa: "Kunna idha atayna an-nabi alayhi salatu wassalam jalasa ahaduna haythu intaha." När vi kom till profeten sallallahu alaihi wasallam så brukade vi sitta eller sätta oss där sammankomsten slutar. Genom det är jättefullt. De försökte inte komma och sitta längst fram, utan de satte sig i slutet på sammankomsten. Och då säger Sheikh Al-Bani till och med om det innebär att du sitter vid dörrgaven, sitter vid ingången. Spelar ingen roll vem du är. Kommer du sent, du sätter dig där det finns plats. Punkt slut. Nästa kapitel, la yufarriqu bayna ithnatayn. Och la yufarriqu bayna ithnayn. Man ska inte sära på två personer, yani sätta sig mellan två personer. Och där berättas det från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar, eller från Abdullah ibn Amr, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det är inte halal för en man att yufarriqu bayna ithnayn, att yani då splittra eller dela eller sära på två människor utan med deras tillåtelse. Ja, yani, vad menas med detta? Att du kommer och två kompisar sitter och du bara vill sitta i mitten, mellan dem. De kanske pratar om någonting privat. De kanske inte vill att någon annan ska höra. De kanske inte vill prata med dig just nu och så vidare. Så vill man sätta sig med dem ska man först be om tillåtelse. Och även då så yani, delar man inte på dem. Så att de får flytta på sig och så vidare. Utan man sätter sig bredvid där det finns plats. Men man frågar först om tillåtelse. Jag ska ta en till hadith när vi är färdiga. Kapitlet om att gå över folk, hoppa över folk liksom, för att komma fram i sammankomsten. Och där nämner författaren en hadith från Shabi som sa att en man kom till Abdullah bin Amr och han hade folk runt omkring sig, och då började den här mannen att gå över folk, och folket sa åt honom att sluta, och då säger Abdullah: låt honom vara, yani låt honom komma. Och då kommer mannen fram tills han sätter sig framför Abdullah bin Amr och säger: berätta till mig någonting du har hört av Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och då så säger han: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru men hajara manaha Allahu an. Muslimen är den som inte skadar andra med sin tunga och sin hand, och el muhajir, den som utvandrar, är den som lämnar vad Allah har förbjudit. Och som vi sa, det är ogillat att gå över folk, men det kan vara tillåtet om det finns en maslaha, om det finns en nytta. Till exempel Jumma, det är proppfullt och imamen kommer sent. Får han inte gå fram till El-Mimbar? Han måste gå över folk, eller hur? Eller kanske El-Muaddin, eller någon vaktmästare eller någon föreläsning, en till sheikh ska komma, han kommer sent och säger kom, kanske han måste gå över folk, det finns en maslaha, då är det tillåtet. Men generellt, som vi sa, man sätter sig där sammankomsten slutar, om man inte är en person som ska vara längst fram eller det finns något jätteviktigt, och man kanske får tillåtelse av den som gärna bestämmer över sammankomsten att komma fram och så vidare. Kanske hemma hos någon, det är fullt med folk, han säger kom. Den personen som är värd i huset säger kom. Då kanske du då får gå över alla och så vidare. Vid undantag är det tillåtet. Yani, om det finns ett behov eller undantag så får man göra det. Och då, mashallah, finner vi också i denna hadith att det är rekommenderat att be al-ulama om råd. Lär mig någonting. Berätta för mig en hadith som du har hört från profeten al-salam. Idag kan du säga till en sheikh, lär mig någon bestämmelse, lär mig någon hadith som du känner till från profeten al-islam, ge mig en nasiha, ge mig ett råd och liknande saker. Och då mashallah, Abdullah bin Amr nämnde direkt denna vackra hadith som han hört från profeten al-islam, att muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal eller sin tunga och sitt agerande, sina händer. En muslim är den personen som du kan känna dig trygg och säker med. Att han inte kommer att skada dig och ge sig på dig och kränka dig med sitt tal eller sitt agerande. Och händer används ibland på arabiska för att tala om en persons gärningar. Bima amilat aydihim. Det här är vad era händer har gjort. Det här är vad ni har gjort. Man kan säga så på arabiska. Det här är vad era händer har gjort. Yani, det här är vad ni har åstadkommit. För händerna är oftast det som yani, arbetar och gör saker och ting. Så en muslim ska inte skada en annan muslim med sitt tal, sin tunga. Och här nämndes tunga, vilket egentligen är mer generellt än tal. För en person kan kränka någon annan med sin tunga utan att prata. Genom att lipa åt en person till exempel. Han bakom ryggen till sin kompis. Han sticker ut tungan lite grann. Det är kränkande, eller hur? Ja. Eller tungan, som vi sa, är den man talar med. Att personen då kränker med sin tunga. Det kan vara baktal. Det kan vara namima. Det kan vara qadf, smutskastning. Det kan vara lugn om personen. Det kan vara sukhri, att man gör narr av personen. Det finns många olika former av haram. Och därför säger ulema att här nämnde profeten al-salam tungan före handen. För att tungans skada är större än handens skada. En konsekvenserna av tungans onda agerande kan vara värre än konsekvenserna av handens onda agerande. Hänger ni med? Och också alltid enklare. Det kräver inte speciellt mycket för att baktala en person. Du säger bara ett ord. Han går förbi och säger tjockis. Alltså, du har baktalat personen. Du har sagt ett ord som skulle ändra smaken på havet. Om det blandades med havet. Du har ätit personens döda kött. Du har anfogat dig själv synd. Hänger ni med? Så att det är väldigt enkelt att skada någon. Men en muslim gör inte det. En sann muslim skadar inte andra med sin tunga. Och skadar inte heller andra med handen. Genom att använda våld, spilla deras blod, ta deras liv, ta deras egendom. Och gärna fysiskt våld. Muslimer känner sig trygg och säker med sin broder. Och el-muhajir, den som utvandrar, är den som lämnar det som Allah har förbjudit. El-hijra är av två kategorier. Den yttre hijran och den inre hijran. Den yttre hijran är med kroppen. Och definitionen av hijra är att man flyttar från ett icke-muslims land till ett muslims land. Min dar al-kufr, eller dar al-harb, till dar al-islam. Okej? Okay? Och vissa ulema nämner också här el-hijrat al-nisbiya. Det kan vara en relativ hijra. Som då sahaba flyttade från Mekka till Habasha. Det var dar al-kufr till dar al-kufr. Men det var relativt bättre i Habasha än i Mekka. Så även här i Europa, till exempel en person bor i Frankrike och hans dotter får inte ha hijab i skolan. Han är på åsikten att kvinnan måste täcka ansiktet. Det är olagligt för kvinnan att täcka ansiktet i Frankrike. Alltså, flytta till Belgien. Flytta till England. Flytta till Sverige. Om du inte kan flytta till ett muslimskt land. Det är i alla fall yani aqal. Det är mindre ont. Och som chefen sa, någon frågade honom, ah, det finns vissa länder, man måste köpa hus med ränta. Allah, det stämmer inte heller, men han sa, om det nu är så, vem har sagt att du måste bo där? Flytta därifrån. Flytta till ett land där du inte behöver köpa hus med ränta. Du kan hyra ett hus. Och så enkelt är det. Så al-hijra är med kroppen, fysiskt, och det är också med ens inre. Och den inre hijran är egentligen den största hijran. Och det är att man då lämnar det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Man lämnar det som Allah azza wa jall har gjort haram. Och vissa ulema nämner här att sahaba utvandrade från Mekka till Medina. Och då säger han dessa ord för att de inte ska känna sig för bekväma. Khalas, hijran är färdig. Vi har gjort vårat, det finns ingen mer hijra. Jo, det finns en vardaglig hijra. En vardaglig jihad som vi varje dag utkämpar. Och det är att lämna det Allah har förbjudit till det Allah har gjort halal. Det här är den största och svåraste hijran. Det finns folk som kanske gör hijra med kroppen men inte med själen. Kanske flyttar till ett muslimskt land men syndar mer i det landet än han gjorde i sitt hemland, eller hur? Vad är nyttan av hans hijra? Så att hijra är både fysiskt och mentalt eller med själen eller med hjärtat och vad man nu kan säga. Namn. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.